Hur länge ska jag gå så här? Den här texten beskriver ju vad många människor bär på och funderar över. Alltså hur ska jag kunna leva ett ärligt, meningsfullt liv som får betyda något för någon? Och idag så ska vi läsa ett avsnitt ur Johannes 12:e kapitel som börjar något komiskt med några greker som funderar just över livets mening och som i sitt sökande säkert hade med sig de frågor som Stefan uttryckte i den här sången. De här personerna sökte efter något mer i livet, och vi ska läsa ifrån Johannes 12 vers 20-26, och där läser vi att bland dem som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen, och sa: Herre, vi vill gärna se Jesus. Filippos gick och talade om det för Andreas, och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem: stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Sannerligen jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska Fadern ära honom. Alltså, några greker hade kommit till en högtid som judarna hade. De var väldigt nyfikna på Israels Gud och de judiska högtiderna. Och dessa människor, dessa greker, de var uppenbarligen drivna och driftiga. De var på jakt efter någon större mening i livet. De hade fått reda på att Jesus var en speciell person. Och de bara måste få chansen att träffa honom. Och därför frågar de en av lärjungarna, Filippos, om de kan få träffa Jesus. Ja, vad roligt, se till att de kommer hit så ska jag prata med dem. Så säger inte Jesus. Som ni kanske upptäckte så börjar Jesus med en föreläsning. Han börjar tala om att stunden har kommit. Han börjar tala om vetekorn och liv och död och tjänare och herrar. Och man kan undra varför Jesus ger ett goddag yxskaft svar på grekernas undran om de kan få se Jesus. För Jesus svar på den här frågan, kan vi få se Jesus, är ju: stunden har kommit. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Och ja, det här är faktiskt ett svar, om än ett lite märkligt svar. Jesus ger ett betydligt mer innehållsrikt svar än någon kan förvänta sig. Istället för att låta dessa människor komma och se Jesus, prata med honom en stund på det sättet de hade tänkt sig, så berättar han här istället hur hela världen ska få möjlighet att verkligen se Jesus. Och Jesu egen död börjar han tala om här. Han börjar tala om sin död som ett vetekorn som sås i jorden. Och för den som inte vet något om sådd och skörd, är det ju slöseri att förstöra ett vetekorn genom att trycka ner det i jorden. Men för den som kan något om sådd och skörd vet att det är just så som vetekornet förmeras och blir till så mycket mer nytta. Så Jesu död kan ju på ytan tyckas vara ett slöseri, en poänglös tragedi, men det är just så som Jesus besegrar döden och kan ge liv till alla människor. Det här vi för första gången ser tydligt, hur Jesu död blir det yttersta beviset på att Gud bara ger och ger. Han är självutgivande. Och här ser vi en kärlek som stirrar döden i ansiktet och besegrar den för hela världens skull. Och det är detta som är kärlekens väg. Temat idag. Det är detta som är kärlekens väg. Jesu död visar på ett sätt att leva för oss människor som ger ett meningsfullt liv. Alltså Jesu död visar oss någonting. Han talar inte bara om sin egen uppgift att besegra dödens krafter. Han visar också på en kärlekens väg för alla de som vill följa honom. Vi läste: om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Alltså, om en människa vill lära känna Jesus, så behöver den människan bli planterad i jorden, likt vetekornet. Den människan som vill följa Jesus behöver, likt honom, också dö i bildlig mening. Dö från kontrollen över livet, från själva ägarskapet över livet. Kort sagt kan man säga att en människa som vill följa Jesus behöver se att livet blir som mest ärligt och meningsfullt om det får kretsa kring Jesus och vad han vill göra. Och den meningen kommer upp här nu för att ni ska få med er den tillsammans med mig. Livet blir som mest meningsfullt om det får kretsa kring Jesus och vad han vill göra i den här världen. Inte kring mig och vad jag vill göra i den här världen. Jesu död är friheten för mänskligheten, men Jesu död visar också på en väg för oss att vandra, en kärlekens väg, där livet kan få börja handla om vad Jesus har tänkt för den här världen och för mitt liv. En spännande resa. Och vi är alla på en resa. Jag kan ta bort det här nu. Vi är alla på en resa. Många författare talar om den moderna människan som en nomad, som en ständigt kringflackande vandrare utan mål, ständigt i rörelse mot någonting. I hopp om att få en känsla av tillfredsställelse här inne så vandrar alla människor som nomader, som kringflackande vandrare utan mål. Och det kristna livet är också ett liv i rörelse, men rörelseriktningen är inte mot någon abstrakt längtan, ett sökande här och där. En kristen människas liv i rörelse har ett bestämt mål. Och det är Guds gemenskap. Ja, det är Gud själv. Och texten som vi läste nu, det är vändpunkten för Jesu liv. Stunden har kommit, säger han. Nu är det tid för honom att slutföra sitt uppdrag. Och därför talar Jesus med de här drastiska orden som är svåra att ta till sig. Just för att Jesu död uppståndelse ska få drastiska konsekvenser. Stunden har kommit för honom att dö. Och det ger människan en livsförvandlande möjlighet från ett nomadliv i ständig ångest och rörelse, i ensamhet och oro, till en vandring där Guds gemenskapen, friden och meningen både är vägen och målet. Stunden har kommit för mänskligheten att kunna gå kärlekens väg. Och den stunden, ja, den utspelade sig just där och då för 2000 år sedan. Det var där det började. Men eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått och lever också idag, så kan jag faktiskt säga till mig själv och till dig att stunden har kommit också för dig och mig den 14 februari 2010 att gå kärlekens väg. Den möjligheten finns för oss. Hur ska det här kunna ske i våra liv? Hur ska vi kunna lämna nomadvandringen, ständigt i rörelse mot något abstrakt som ger oss ångest och oro, och istället börja vandra mot det där bestämda målet som är Guds gemenskap? Hur ska det kunna ske i ditt och mitt liv? Vi läser inte det nu. Vi ska inte läsa det nu, säger jag på förhand. Men om du vill läsa Johannes evangeliets 12:e kapitel då du kommer hem, så kan du lite längre några rader senare se hur Jesus säger att han genom sin död ska dra alla människor till sig. Han ska dra alla till sig. Alltså att se vem Jesus är, att lära känna honom, kärlekens väg. Det är inte något som en människa kan initiera och själv fundera ut. Det här vill jag. Det är inte så det fungerar, utan Jesu död visar oss att det alltid är han som tar det första initiativet att möta en människa. Så om du är här idag som bär på en längtan att börja kalla dig kristen, eller om du är här idag som bär på en längtan att lära känna Jesus bättre, att det där bestämda målet du har börjat vandringen mot ska få tydligare konturer, att du ska få lära känna honom bättre, då är det Gud själv som har lagt den längtan i ditt hjärta. Han är ju angelägen att lära känna oss. Alltså det här är en gåva. Och vi påminns om det, inte minst alla hjärtans dag, då vi får ge lite kärlek till vänner och bekanta och make eller maka eller pojkvän eller flickvän. Vi påminns om att kärleken är någonting som vi aldrig kan kämpa oss till. Det är en gåva som ges oss. Och då man ser hur Gud älskar oss, att han har skapat oss människor, att han faktiskt är vårt mål i livet, att Gud har lagt ner en längtan i oss efter honom själv, och då vi ser att det största målet för livet, det är att bli del av Guds kärlek. Alltså, du och jag är skapade för att rymma Gud. Du och jag är skapade för att rymma Gud själv. Så stort är livet och så stor är människan, skapad till Guds avbild. Men många tror att den kristna tron innebär en checklista med ett antal sanningar om Gud som man måste checka av. Alla de här sakerna tror jag på. Nu kan jag börja kalla mig kristen. Lite som det här teoriprovet som man gör i körskolan, ni vet. Jag missade en fråga för mycket. Jag har inte klarat testet. Men den kristna tron är aldrig någon checklista. Gud ser alltid till våra hjärtan. Vad vi tror om Gud betyder givetvis mycket. Men en kristen människa är inte detsamma som en människa som har alla rätt gällande vad man tror. En kristen människa är en person som lever i en relation med Jesus. Eller som vi sa innan, bli del av Guds kärlek. Så för dig som går i funderingar på att våga kalla dig kristen för första gången, men som är tveksam till både kyrkan och andra kristna, och mycket av vad den kristna tron har stått för och mycket av vad den kristna tron står för, då skulle jag vilja råda dig att koncentrera dig på Jesus. Alltså se vad han har gjort, vem han är och framförallt vad han vill göra just nu. Jag tror det är det enda råd man som kyrka kan ge en människa som söker. Se på Jesus, lär känna honom och försök göra det utan en massa förutfattade meningar om vem han är. Låt honom berätta det för dig. Och då du pratar med honom, ber till honom, så vill han både i ditt känsloliv och i ditt intellekt visa dig vem han är. Och om man inte gör det, så är det inte mycket som jag kan göra eller kyrkan kan göra. Gå då vidare och sök efter något annat. För Jesus är det enda och det bästa vi kan erbjuda dig här. Jag är övertygad om att Jesus visar sig för vem som än har längtan att se honom, lära känna honom. För han är levande och han är verksam. Och han är också här idag. Och än en gång, det är ju därför vi firar gudstjänst. Jesus är en verklig person. Och att vara kristen är att ha en relation med denna verkliga person. Ja, det var några ord som var riktade till dig som kanske funderar på det här att bli kristen. Och för dig som längtar efter att växa vidare i den tro du redan har, så skulle jag bara vilja råda dig att lita på detta, att Jesus är hos dig. Det finns aldrig några långa, krokiga vägar tillbaka till honom om det är så att du upplever att du levt för dig själv under en tid. Ingen människa behöver gå med huvudet böjt och be Gud, om du fortfarande vill ha med mig att göra, var med mig idag. Han älskar oss. Han vill inget hellre än att ha med oss att göra. Och därför kan du veta att han är med dig. Och därför kan vi få be istället: Gud, tack för att du älskar mig. Och tack för att du är med mig idag. Förlåt mig mina felsteg. Lär mig vandra din väg, ledd av den helige ande. Tack att du älskar mig. Tack att du är med mig idag. Vi ska nu fira nattvard. Och det är till för alla. Men är det så att du inte vill ta emot nattvard av någon anledning, så får du jättegärna sitta kvar och ta del av Stefans musik, och då vi kommer sjunga tillsammans, och känna dig med lika mycket som den som reser på sig och går fram och tar emot nattvarden. Det väljer du själv. Men hur som helst så kan nattvarden få bli ett sätt för dig som vill ta det där första stapplande steget och säga: ja, men jag vill vara en kristen. Då kan du genom brödet och vinet konkret få ta emot vad Jesu död och uppståndelse innebär, att han har gjort det för dig. Och någon av de förebedjarna som står vid vår böneplats vill gärna prata med dig, och jag också för den delen, om det är så att du vill prata om någonting efter gudstjänsten. Böneplatsen är en plats där vi också får ta emot Jesus för första eller hundrade gången, där människor lägger sin hand på vår axel och ber en bön för oss. Han söker oss hela tiden genom att vi ber till honom, genom att vi läser i Bibeln, och han söker oss också genom nattvarden och genom att vi ber för varandra. Och kanske är det här din stund att möta Jesus just idag. Och för dig som längtar efter att växa vidare i den tro du redan har, lita också på att Jesus möter dig nu i nattvarden. Vi kommer göra så att vi går fram som det faller sig. Det kommer vara två nattvardsstationer här framme. En till höger om mig och en till vänster. Och man går fram då man känner för det. Det finns två stationer som sagt. Och i samband med nattvarden så öppnar vi också vår förbönsplats, där du kan tända ett ljus som ett uttryck för något du kanske vill säga till Gud om ditt liv. Eller kanske någon annan människa eller omständighet. Och där står också förebedjare som gärna vill samtala och be med dig. Och det går alltså bra att tända ett ljus och ta emot förbön innan nattvarden. Eller sitta kvar en stund och vara med i sången. Vi har inte bråttom. I samband med att vi tar emot bröd och vin så kan du också få ta emot en kort välsignelsebön. Efter de två personer som ger bröd och vin så står ytterligare två personer som gärna vill be en bön av välsignelse över dig. Så då du har tagit emot brödet och vinet får du gärna stanna till vid den person som är ledig av de två förebedjaren, så lägger han eller hon sin hand på din axel och ber en kort välsignelsebön över dig. Ta gärna det tillfället. Men vill du ha förbön för något speciellt, samtal om något, då får du gå till förbönsplatsen. Jesus gav oss den här konkreta handlingen att ta emot honom genom en bit bröd och lite vin. Och om du vill, så då du går fram idag, så får du gärna se din vandring fram som en start eller som en fortsättning att gå kärlekens väg. En väg där livet handlar om Jesus och vad han vill göra. Där vi kan få bli befriade från allt vårt eget. Allt vad jag vill, allt vad jag ska uträtta. Där livet kan få börja handla om vad han vill och vad han vill uträtta i och genom oss. Han väcker den längtan. Han möter dig i brödet och vinet med nåd och kärlek och förlåtelse. Då du nu för första eller hundrade gången kan få börja gå kärlekens väg. En närmare relation med honom. Skarpare konturer i det som är målet för våra liv, i det som också är själva vägen för våra liv, en närmare och närmare Guds gemenskap, där vi får ta emot hans kärlek och ge den vidare. I samband med nattvarden är det viktigt att få tänka efter att de här orden som är sagda nu och det du ska få vara med om får landa i ditt hjärta. Och kanske är det något du vet har hindrat din gemenskap med Jesus senaste tiden, som har skymt sikten. Han som längtar efter en öppen och ärlig gemenskap med oss, det bästa som finns är att säga som det är till honom. Det är vägen till förlåtelse, det är vägen till frid, till liv. Så vi tar nu en stund i tyst bön, då vi var och en där vi sitter får samtala med Gud om vad vi bär på innan vi tar emot nattvarden. En stund av bön då vi samtalar var och en med Gud om det vi bär på.